Du lyssnar nu på lanseringsseminariet av rapporten Ett anständigt liv. En rapport som tittar på vad som händer med samhället och människors levnadsvillkor om lägsta lönerna skulle sänkas. Rapporten gavs ut första gången 2013 och skrevs då av Shadia Jalali. Nu har den uppdaterats till 2015 siffror av Per Lindberg. I den här första delen så hör du Shadia Jalali och Per Lindberg presentera rapporten. Missa inte den andra delen där Marielle Julin, chefsekonom, Hyresgästföreningen, Stefan Karlén, chefsekonom, Handelsanställdas förbund och My Sternberg, aktiv i Handelsanställdas förbund och skribent på Politism, kommenterar rapporten. Du kan även lyssna på andra seminarier som Arena Idé har arrangerat via Arena Play. För dig som har lyssnat på det här seminariet så kan vårt seminarium om jämställda löner vara intressant. Du hittar de andra seminarierna via Arena Play på Soundcloud, iTunes eller via valfri poddapp.
Välkomna hit allesammans. Lisa Pelling heter jag. Jag är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé. Som ni vet ingår i Arena-gruppen som vi delar lokaler med här. I andra ändan av lokalerna här har vi den webbaserade dagstidningen Dagens Arena. Hoppas att ni alla prenumererar på ledarna därifrån åtminstone. Där skriver jag ledare regelbundet. Och så har vi Atlas som ger ut böcker. Får gärna med er ett par böcker ur vårt digra bokförråd innan ni går härifrån. Magasinet Arena såklart som är vårt flaggskepp sedan mer än 20 år tillbaka. Ett av Sveriges ledande samhällsmagasin på väg ut med ett nytt nummer alldeles strax här. Men tidigare nummer finns också här. Arena Opinion som jobbar med kampanjer och påverkansarbete finns också här i lokalerna. Men just idag är man särskilt stolt att vara utredningschef just för Tankesmedjan. För det är så otroligt kul att ge ut rapporter. Och framförallt en sån här rapport som är så gediget utforskad, kontrollerad, räknad, genomtänkt. Den ursprungliga rapporten skrevs av Shadia Jalali som snart ska komma upp på scenen här, som nu är utredare på Unionen men som då under ett års tid var gästutredare hos oss. Någonting som vi rekommenderar. Om ni har lust att komma hit och vara gästutredare så finns det sådana möjligheter. Och skrev den här rapporten för oss då Anständigt liv. Och sen har Per Lindberg som har varit praktikant under höstterminen här hos oss uppdaterat rapporten. Tagit fram de nya siffrorna, gått igenom den nya statistiken, tänkt ett varv till, klurat ett varv till på tabeller och diagram för att göra den riktigt användbar. För det är det som rapporter ska vara som vi släpper. Vi ska vara någon slags länk mellan den forskning som finns, de torra siffror, den statistik som finns och det som kan vara användbart. Ute i organisationer, ute i fackföreningar, ute i politiska organisationer, ute till medborgare som vill påverka debatten och som vill försöka förstå lite bättre om vad de olika politiska förslagen grundar sig på och vilka olika alternativa förslag man skulle kunna formulera. Och den här rapporten är väldigt timely som man skulle säga på engelska, väldigt aktuell och väldigt viktig just i debatten nu. Och som Shadia konstaterade i sitt förord när du skrev rapporten så var det ungdomsarbetslösheten som var på allas läppar. Och då var svaret lägre lägsta löner. Och nu är det integration som är på allas läppar och svaret är precis detsamma, lägre lägsta löner. Och det som har gjorts i den här rapporten då är ju då som vi såg från inbjudan också inte att ge sig in i den debatten utan helt enkelt se vad händer med människors livsvillkor om lägsta lönerna sänks med 20-25% som en hel rad debattörer har föreslagit. Jag ska inte ta upp mer talartid. Vi har de två rapportförfattarna ska få rejält med tid här i början till att gå igenom rapporten. Jag hoppas att ni alla har den framför er. Annars har jag några ex här. Några som vill... Yes. Och sen har vi tre stycken kommentatorer som från lite olika perspektiv ska kommentera rapportens siffror och rapportens aktualitet också vad man skulle kunna göra med de insikter och kunskaper som rapporten förmedlar. Med det sagt så lämnar jag över ordet till dig Shadia, som sagt tidigare gästutredare här och nu. Jag ska säga om dig också Shadia, att det du gjorde förutom att skriva den här rapporten på Arena Idé var att skriva den väldigt uppmärksammade boken Stoppa skitlivet, som i sin tur var en uppföljning på en bok som hette Skitliv som hade kommit ett par år tidigare. Och Stoppa skitlivet handlar om att beskriva hur man kan göra någonting åt prekariseringen, åt osäkra, otrygga anlitande former, som man säger på byråkratiska, ofasta jobb helt enkelt. Och den skrev hon tillsammans med Mats Wingborg, och vi gav ut den här under hösten 2013. Också en bok som skulle behöva följas upp igen och igen. Men en av uppföljningarna som vi gjorde då var just den här rapporten, eftersom en insikt var att med otrygga jobb kommer också otrygga inkomster. Och vad händer med människors livsvillkor när inkomsterna sänks och är allt mer otrygga? Varsågod, Shadi.
Så, ett anständigt liv ska vi prata om idag. Och den första rapporten som kom ut 2013 i december såg ut så här ungefär, som den som kommer ut idag. När den här kom ut så var den baserad på det var liksom i skuggan av en debatt som hade pågått mellan 2011 och 2012, där debatten handlade om att lägre löner skulle leda till att man skulle åtgärda ungdomsarbetslösheten som var väldigt hög. Så här såg det ut för de som drev debatten hårdast, kan man säga. Det var Folkpartiet, hette de då, och deras ungdomsförbund, Centerpartiet och deras ungdomsförbund, Timbro, Almega, Svenskt Näringsliv, Moderaterna. Det var de som drev hårdast, det var mycket debattartiklar, jag har gett några exempel här. Och där pratade man lite generellt om löner, kan man säga. De kunde prata om både om löner, om lägsta lönerna, ingångslönerna. De pratade både om ungas arbetssituation, men också för alla som ni ser här på Centerpartiet vill sänka ingångslöner på hela arbetsmarknaden för alla åldersgrupper. Så det var det var lite olika målgrupper de pratade om, men man kan säga att den generella diskussionen handlade om att man ville sänka lönerna, om man såg det som en lösning på arbetslösheten, men också att man tyckte att det var en bra väg att gå. Det fanns ju såklart fler aktörer. Jag var till exempel på ett seminarium där Teknikföretagarnas representant tog upp att de vill ha egentligen ännu lägre löner än de som finns i kollektivavtalen. Men de trodde inte att det skulle kunna gå åtgärda det liksom mellan parterna, för att det är så låga nivåer som de vill hamna på. Så de ville ha lagstadgade minimilöner. 2013 när den här första rapporten kom ut, då hade den här debatten avtagit lite grann om lägsta lönerna. Delvis var det för att man hade genom det här jobbpakten initierat YA-jobben, yrkesintroduktionsanställningarna, där lönerna var lägre. Och när jag ringde Centerpartiets kansli för att höra liksom hur de ställde sig i den frågan, så sa just deras presssekreterare: nej, men vi är nöjda med de här YA-jobben, för att det kommer leda till att fler får jobb. Sen har ju YA-jobben inte riktigt lett till de jobben som man hade, det antal jobb som man hade räknat med. Men de var i alla fall nöjda, och då var inte diskussionen lika het längre 2013, kan man säga. Men det var liksom lite i Almedalen och så kunde det vara lite seminarier där man diskuterar fortfarande lägre löner. Och här var ju naturligtvis, som Lisa sa också, här var ju målgruppen unga för det mesta. Så. Sen så har diskussionen efter det förändrats något. 2014 var inte så mycket, men 2015 började debatten ta ny fart. Det är i princip samma aktörer som pratar även idag om lägre löner, med skillnaden att även KD har gett sig in i leken och vill ha lägre löner. Nu så pratar man mer om sänkta trösklar, man pratar om ett behov av integrationsinsatser, man pratar om sen är det också på förslag om att man ska ta bort kollektivavtalskravet på YA-jobben, och att YA-jobben ska också inkludera de nyanlända. Så att det är liksom, debatten har förändrats, men det är fortfarande lägre löner som de här parterna vill ha då. Det som är lite intressant kan jag tycka när politiken ger sig i lönedebatten är ju att det är ju arbetsmarknadens parter som avgör vilka löner vi ska ha på svensk arbetsmarknad. Så att det är ju också intressant att, att politiker lägger sig i och försöker styra åt vilket håll det pekar åt. Och det här påverkar ju såklart opinionen och liksom i längden påverkar det ju avtalsrörelsen och arbetsmarknadens parter också. Nu är då en annan målgrupp för lägre ingångslöner och det är nyanlända flyktingar. Så det är samma diskussion men liksom man pratar om att man, det här vill man därför att det är nyanlända flyktingens situation som man vill förbättra. Men för att sätta den här diskussionen om lägre löner i en kontext, för det är det som den här rapporten gör då, det är ju att då måste man också se hur ser arbetsmarknaden ut och hur ser människors villkor ut. Alltså om man ska ha lägre löner, vilka är det som ska ha de här lägre lönerna? Och hur ska de leva sina liv? För det är ju där man pratar om anständighet. Och det är det vi menar med anständigt. Kan man leva ett bra liv och ha hur låg lön som helst? Man kan säga att det finns den arbetsmarknaden som finns för låga löner, det finns inom handeln, hotell och restaurang, offentlig sektor, framförallt. Här det står ett minus framför löneutveckling, kompetensutveckling, även arbetsmiljö. Det är liksom inga, det är inga arbetsplatser som liksom skiljer ut sig för att ha bra löneutveckling eller fantastiska löneutvecklingsinsatser eller bra arbetsmiljö. Det är arbetsplatser med många osäkra och tidsbegränsade anställningar. Och här är också viktigt att ta med att det är inte bara de nyanlända och unga som drabbas av de här lägre lönerna som man pratar om, utan det är ju betydligt fler grupper. När man väl pratar om att sänka lönerna så är det ju betydligt fler grupper som drabbas av det. Sen finns det också en väldigt kvinnodominans bland de här grupperna som man vill sänka lönerna för. Och för att också knyta, för att man ska ju inte bara arbeta, man ska också bo någonstans. Och då måste man också kolla på hur bostadspolitiken ser ut och bostadsläget. Det här är en etta. Bilden är tagen från Sveriges Radio. Hade ett reportage för Boverket, släppte en rapport den 6 januari i år där man pratar om hur läget är för, på bostadsmarknaden för nyanlända. Och här är en etta och det bor fyra personer. Det är liksom fyra sängplatser, det är en soffa där. Sovplatser finns det fyra då. Och där bor Randa och hennes tre barn som är 14, 19 och 20 år gamla. Och det är ju så bostadsmarknaden ser ut. Det byggs alldeles för lite. Det som byggs är alldeles för dyrt. Och det är ju väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Och att köpa sig en lägenhet när man inte har någon buffert är ju jättesvårt. Och att lägga undan en buffert när du har en lön som motsvarar lägsta lönnivån är ju, ja, det går ju inte. Du måste antingen arva pengar eller helt enkelt ja, inte bo någonstans eller dela lägenhet med andra. Och liksom trångboddheten ökar ju väldigt. Och det här leder ju också såklart att det blir väldigt mycket svårare för unga att flytta hemifrån. Jag menar 19 och 20 år, det är ju liksom vuxna människor man pratar om. Och deras självständighet och liksom chansen till ett eget liv och liksom egen självständighet förtjänas väldigt. Jag tänkte bara som avslutning spela upp det här klippet från Sveriges Radio som där man berättar hur det är på bostadsmarknaden. Ska vi se om vi får det här att funka. Och så ljudet.
Man flyttar till ett utanförskap som riskerar att bli permanent. De bostäder som byggs, de kan ju inte nyanlända eller låginkomstgrupper överhuvudtaget efterfråga. Så det blir en snedvridning där.
Boverket uppskattar i en rapport att det finns en växande grupp på uppemot 900 000 hushåll i Sverige som har så låga inkomster att de har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror. En kartläggning som myndigheten nyligen gjort av nyanländas bostadssituation visar att den svarta marknaden för hyreskontrakt och postadresser växer och trångboddheten blir ett allt större problem. Randa som kom från Syrien för drygt ett år sedan bor i en etta i Jönköpings kommun med tre nästan vuxna barn. Hon betalade 10 000 för kontraktet och för att slippa bo på asylboende.
Det känns som en palats, men faktiskt vi har några problem här. Vi har problem när vi studerar. Någon vill sova, någon vill lyssna på musik. Också vi har inte plats till 4 sängar.
Idag behövs 460 000 nya bostäder fram till 2020 enligt Boverkets senaste prognos. Ett av Boverkets förslag är att staten nu måste gå in och driva byggande av bostäder speciellt avsatta för låginkomsttagare. Ett förslag som idag saknar politiskt stöd.
Passa på att presentera dig, Per Lindberg har alltså varit praktikant hos oss den här terminen. Har många strängar på sin lyra som vi konstaterade när vi tackade av Per här. Han stod för musiken på julfesten, kom hit för att han klagade på ljudet i våra poddar och ville erbjuda sina tjänster som ljudtekniker. Har kombinerat att plugga filosofi och nationalekonomi och tar avstamp i en praktik på Arena Idé för vidare äventyr i livet. Det här är din näst sista dag, Per, så det här är liksom lite av en examensprov.
Precis.
Att stå här och presentera en rapport som ju Per då alltså har varit ansvarig för att uppdatera rapporten, enkelt läsa med glasögon från 2015, ta fram alla de nya siffrorna och fundera lite själv på hur man skulle kunna, vad man skulle kunna lägga till och vilka aspekter och perspektiv som man behöver komplettera med. Varsågod, Per.
Tack. Ja, det står ju 2016 där, men det är någon slags framåtblick är det ju ändå. Tänkte börja med att kolla vad det här är för typ av rapport jämfört med andra rapporter. Och det är någon slags idé om att man ska hitta någon slags norm för för vad det kostar att leva på en viss nivå. Och dels så gäller det att hitta vad den nivån är för någonting i termer av liksom anständighet. Så att, och idén om att man ska kunna leva på sin lön är ju liksom har ju funnits länge. Och att det finns även i det amerikanska samhället från Roosevelts dagar. Och att det som framgår är att det är någonting annat än att bara överleva, utan man måste kunna leva också. Så att den här typen av beräkningar är ju inte bara, så ska ju försöka liksom reda ut var går gränsen för överlevnad eller något slags bare minimum, liksom existensminimum, och sen lägga på någon slags liten nivå till för vad som anses vara en levnadslön. Eller ett anständigt liv då. Inte bara ett liv. När man gör sådana studier så gäller det att räkna ut någon slags norm för vad det kostar att leva ett sånt här anständigt liv. Och den är liksom dels deskriptiv, den tittar hur mycket saker och ting kostar. Men den måste också finnas en viss normativ aspekt i det. Alltså vad bör folk konsumera? Vad är rimligt att man liksom... Och den kommer man liksom inte ifrån, även om man skulle vilja bara se vad folk faktiskt konsumerar och utan att peka på finger. Men när man gör såna här rapporter, så typ av undersökningar, så måste den aspekten finnas med, annars blir det ingenting av det. Och det finns ju liknande undersökningar i andra länder som just räknar ut vad levnadslönen ligger på. Exempelvis i London, i England, så Living Wage Calculator finns i USA, och olika delar av England räknar ut vad levnadslönen ligger på i England. Vi ska återkomma till levnadslönen i England, för den har varit en liten förebild vad det gäller uppdateringen av den här rapporten. Men de som minimilönerna anses ligga under den nivån för ett anständigt liv i de länderna, så handlar ju de rapporterna mer om att liksom peka ut vilken nivå minimilönerna bör höjas till. I Sverige så är det lite tvärtom. Här tänker vi att lägsta lönerna har alltid legat över den här nivån för anständighet. Sen ett antal decennier tillbaka i alla fall. Eller det har i alla fall varit idén om den svenska modellen, det svenska samhället. Och här blir ju mer fokuset var alltså, vi inte bör sänka dem ännu mer, därför att då kanske vi slår i det här golvet. Som Kjell var inne på så har debatten sedan 2013 då förändrats något, men i stort sett haft samma form och bara kommit tillbaks. Och den tog ju framförallt fart i och med när antalet asylsökande ökade kraftigt under hösten här. Och från början i 2015 inför avtalsrörelsen från arbetsgivarsidan så pratade man mer om, så var man lite försiktig och pratade om frysningar av lägsta löner. Men sen flyktingkrisen började så har liksom de där hämningarna släppt, som man pratar nu om låglönesektorer. Och den här gänget som förespråkade, jag har ju fått en ny medlem i form av John Hassler på Konjunkturinstitutet, heter han inte, nej, vad heter det? Finanspolitiska rådet, förlåt. Där han ser då en låglönesektor som ett måste för att klara integrationen. Och det är ju lite anmärkningsvärt att det kommer därifrån, från den typen av vetenskapliga instanser som ska vara offentliga. Så det säger någonting om vart debatten är på väg. Även om det säger en del om John Hassler själv, så säger det liksom någonting om samhällsklimatet och förutsättningar för debatten. Det som har hänt på lönekostnadsläget är lite mindre, skulle jag säga. Det som rapporten 2013 ett anständigt liv gjorde, ni som inte känner till den, är att ta lägsta lönen inom handeln och restaurang och jämföra det med Konsumentverkets normer för levnadskostnader i stort sett. Och vad det gäller allmänna kostnadsläget så har det inte hänt så mycket. Inflationen har ju varit i stort sett noll. Och lägsta lönen har gått upp något inom ram för den normala löneökningen. Däremot är boendekostnaderna skjutit i höjden. För många har det skjutit väldigt mycket i höjden. Vilket är det som främst har bidragit till att det här blir en mer akut fråga. Och den analys vi har gjort som då liknar den som vi gjorde 2013, är att ta olika typer av hushåll då och jämföra och se ifall deras löner och andra inkomster i form av bostadsbidrag och barnbidrag, försörjningsstöd, eller försörjningsstöd, förlåt, Det heter underhållsstöd. Om den inkomsten räcker för att täcka de nödvändiga levnadskostnaderna. Och vi har tittat på tre olika hushåll i den nya versionen här. Ett singelhushåll, en ensamstående med två barn, sen en samboende par med två barn. Barnen antas vara 4 respektive 2 år gamla. Och anledningen till att jag har valt just den åldern är för att det är lättare att standardisera kostnaderna för dem i den åldern. Och de bor i en storstad som vi har antagit i Stockholm. Och anledningen till det är ju att klarar man sig i Stockholm så klarar man sig var som helst i landet. För att kostnaderna är högst i Stockholm. Plus att det är väldigt många som berörs, såklart. Sen har vi också antagit att personerna i exemplen arbetar heltid. Det där är ju inte någon självklar norm, såklart. Ska vi återkomma till också. Och vi har antagit att de tjänar genomsnittet av lägsta lönen för vuxna inom handeln och hotellrestaurang, vilket är 19 980 kronor i månaden för 2015. Andra inkomster, bostadsbidrag, barnbidrag och så vidare är hämtade från Försäkringskassan och andra uppgifter. Den ensamstående barnfamiljen får underhållsstöd från det offentliga, och det finns ingen annan partner som skickar underhållsstöd. Och de allmänna kostnaderna hämtar från Konsumentverket rakt av i stort sett. Vad ingår då? Jo, det är all konsumtion i stort sett inom ramen för en låg men fullkomstandard utan lyx. Och det är någon slags idé om den här inte bara överleva utan även leva. Då ingår både mat men också så här dator och så vidare. Och det som inte ingår är ju den här, det här kommer den här normativa aspekten tillbaks, att man måste säga någonting om vad som bör konsumeras. Och då alkohol och tobak exempel ingår inte. Och det kan man ju tycka vad som helst om, att det är väl en vara som ofta förekommer i folks budgetar helt enkelt, i folks liv. Så att det är ju, den bör väl finnas där av den anledningen. Men Konsumentverket har ändå gjort en bedömning att de inte ska ha med den därför att den är alldeles skadlig. Sen inga nyinköp av möbler, inga såna nyinköp av stora kostnader egentligen. Sen kan man ju välja om man vill inkludera restaurangbesök och lunchrestaurang, eller man ser det som att man lagar all mat hemma. Vi har antagit att man lagar all mat hemma, så inga restaurangbesök ingår här. Och sen ingen semester eller resor. Kollektivresor ingår, men inga andra. Men framförallt inga, sen en viktig grej, inga oförutsedda utgifter. Så om någonting går sönder eller någonting annat plötsligt kommer upp som inte tillhör liksom den normala konsumtionen av saker och ting, så ingår inte det heller. Boendekostnaderna är, där har vi frångått Konsumentverkets normer och tagit genomsnittshyran i Stockholm. Och då är genomsnittshyran för genomsnittsytan för ett anpassat boende. Alltså en lägenhet som inte är trångbodd. Och det är i regel en trea för barnfamiljer och en tvåa för den ensamstående. För en tvåa är det som Konsumentverket också räknar med när de räknar på levnadskostnader. Och också om det finns mer precisa kostnader än Konsumentverkets normer som vi använt om. Till exempel månadskortet i Stockholm, fackavgiften för just de här typerna av yrken. En nyhet för den nya versionen är att vi har inkluderat bufferten i kalkylen. Tidigare så låg den lite grann utanför. Alltså det var, man kan säga att de övriga kostnaderna och en lönesänkning gick ungefär jämnt ut. Men sen fanns det ingen buffert. Så man kunde fortfarande, slutsatsen blev ändå att man inte klarade sig på 25% lägre löner. Men nu har vi försökt standardisera det här mer så att vi får ett tydligare svar på om det går att leva på ett anständigt liv på drastiskt sänkta lägsta löner. Och den buffert, problemet är ju hur stor den här bufferten ska vara. Det är en siffra som är knepig att standardisera, så det är oförutsedda utgifter jag ska tänkte. Så vi har hämtat den från den officiella uträkningen av levnadslönen i London, vilket är 15%. Så det är på, alltså 15% på de nödvändiga utgifterna, kan man säga. Jag mejlade en av representanterna där från levnadslönsuträkningen i London, och han sa att ja, den här siffran är lite godtycklig och vi har uppskattat den, men den är tänkt att täcka kostnader så ungefär om frysen går sönder. Och vi räknar ju som sagt på en 25% i lönesänkning av dagens lägsta löner. Hur påverkar de? Går det att leva ett anständigt liv på de nivåerna? Och varför finns 25%? Det finns lite olika skäl, men det är en bra siffra därför att den ungefär motsvarar reallönesänkning av att frysa lägsta lönerna i 10 år, vilket har föreslagits. Och det är också nivå med yrkesintroduktionsanställningarna, som Charlie sa, så är Centerpartiet nöjda med det till exempel. Många aktörer liksom har pekat på dem som en lösning på på sysselsättningsproblem. Och sen ofta, nu, siffrorna förekommit i debatten, och den motsvarar också minimilöner som finns i många europeiska länder. Exempelvis den nya minimilönen i England på 27,20 som kommer införas 2016. Resultatet då? Går det att leva ett anständigt liv med 25% lägre lägsta lön än den här 19,980? Och vi säger att det gick i alla fall med dagens lägsta nivåer, så går det. Då handlar vi på gröna siffror, och det är inklusive buffert då. Den här finns i rapporten, sida 40. Just det. Däremot sänker man lönerna med 25%, så hamnar vi på minus på alla hushåll. Och intressant här är att se att med ungefär i storleksordning mellan 635 och 2,5 ungefär. Så det är någon tusing. Och det som är intressant att se här är att den ensamstående föräldern klarar sig bättre än paret. Och anledningen till det är att samhället går in emellan och betalar mellanskillnaden. Så att om man tittar på lönesänkning utan behovsprövade bidrag, så ser vi att det ligger neråt 7000 back går den ensamstående familjen, och betydligt mer back än, så skillnaden är ungefär 5000 som samhället går emellan för att täcka upp kostnaderna för en familj bestående av en ensamstående person med 2 barn. Det här säger ju inte egentligen vad exakt vad levnadslönen ligger på i Sverige. Så som man räknar ut i till exempel London och USA. Utan det ställer ju frågan, med en 25% lönesänkning, går det att leva ett anständigt liv? Och svaret på den frågan är nej, helt enkelt. Det finns ju svårigheter med att generalisera inkomst och utgifter på det här sättet. Och ett problem är att heltid inte är norm. Det är ju ett stort problem på arbetsmarknaden, det är ju deltidsträsket och problem med visstidsanställningar. Att det krävs högre timlön för att kunna komma upp till anställningsnivå med en deltid eller med ett jobb med liksom, temporära anställningar. Och sen att ett rimligt prisat boende inte är norm. Och för att belysa det har vi gjort ställt i ordning den här tabellen som är levnadskostnader med olika typer av boende för ett hushåll med en ensamstående vuxen med två barn. Så vi har alltså tagit sida 41. Så vi har alltså tagit den ensamstående familjen och kollat vilket boende har man råd med en lönesänkning på med 25%. Givet olika typer av boendekostnader. Alltså när allting är betalt, när alla nödvändiga kostnader förutom boende är betalda inklusive bufferten, vad har man råd med? Hur mycket, många kvadratmeter har man råd med? Och hur mycket skulle det behövas i månaden för att komma upp till den anpassade lägenheten som inte är trångbod då? Och med förstahandskontrakt med snittpriset för en trea i Stockholm, vilket en trea är då det anpassade boendet för den här typen av hushåll, så klarar man sig på en så låg lön. Men så fort vi börjar röra oss upp i den här boendekarusellen så blir det trångbot ganska snabbt. Så första hans kontrakt i nybyggnation som ligger på snittpris på runt, ja, det har vi snittpriset på kvadratmeter och år här, men det ligger väl runt 10 000 i månaden kanske. Det man har råd med är 43 kvadrat. Och det är ju, då hamnar vi i situationen som Shadé var inne på. Och då måste det ske någon slags svart kontrakt, för det där accepterar ju inte i regel husvärden att man bor en hel familj i en etta. Dessutom så har man så låg lön så klarar man inte inkomstkraven för att få en ett förstahandskontrakt heller. Det som saknas då är 3700 kronor ungefär i månaden som behöver till extra. Om man inte ska tumma på buffert eller börja spara in på andra kostnader. Vad det gäller andrahandskontrakt så är det ännu värre. Det där är siffran. Snittpriset 6477 kronor i månaden för en etta eller 10900 för en trea är hämtade från Dagens Industris undersökningar i början av 2015. Intuitivt så ligger de ganska lågt. Men i alla fall den officiella siffran man kunde hitta. Och de har råd med ännu mindre och det behövs ännu mer pengar för att klara för att kunna få en anpassad lägenhet. Och som sagt, folk som hyr ut i andra hand vill inte heller stuva in en barnfamilj i en etta. Det här med standardiserade kostnader för olika typer av hushåll, det är lite lättare i andra länder, framförallt på den brittiska då, som jag har kollat på mest. Och det som är anledningen till det är främst att barnomsorgen är så himla dyr där. Så att går man ner i så är man två stycken som jobbar heltid och den ena går ner till halvtid och kan ta hand om barnen, så går lönen motsvarar ungefär barnomsorgskostnaden som man sparar in. Så man går ungefär jämnt ut. Dessutom så är grundavdraget mycket högre i England, så att skillnaden mellan, så att en deltidstjänst hamnar i stort sett skattefri medan en heltidstjänst hamnar över. Så gränsen där för skatt går ungefär precis mellan 80% någonstans där. Så det gör att det jämnar ut skillnaden mellan deltid och heltid, vilket gör det lite lättare. Så i England så gör man så att man tar genomsnittet helt enkelt av alla hushållens kostnader och får fram en siffra som ligger på 7,60 pund i timmen. Och sen viktar man det mot vissa typer av andra mått som medianinkomsten och så vidare. Och sen lägger man på 15% på det och får... För 2016 var det 9,40, för 2015 var det 9,15, tror jag. Lite lägre i alla fall. Men den lönen ligger ungefär i paritet med den svenska kollektivavtalen. Intressant nog. Så att den svenska levnadslönen, eller den engelska levnadslönen, är ungefär lika stor som den svenska lägsta lönen inom kollektivavtalen. För att överbrygga då till nästa kommentatorer, så har jag paketerat in lite olika åtgärder för att göra någonting åt det här, med framförallt med dels låglönesektorn som en lösning på integrationen och problemen på bostadsmarknaden. Att det finns ju ett åtgärdspaket då som jag har paketerat som lite mer höger, kan man väl säga, en låglönesektor, marknadshyror, inga subventioner, och att lösa då utsattas låginkomsttagares bostadsproblem med höjda bostadsbidrag. Det är ganska lätt att se hur det där kommer göra att statens kostnader kommer dra iväg ganska snabbt. För det blir, enligt Hyresgästföreningens undersökning, så skulle till exempel hyrorna i Stockholm, om man inför marknadshyror, öka med 60%. Och redan idag så låg ju för nybyggnation en person i låglönesektorn 4000 back. Och behöver alltså egentligen bostadsbidrag på 4000, och det behöver öka ännu mer då. Däremot om man lyckas med åtgärdspaket 2, alltså en bibehållen lönestruktur i kombination med kompetensutveckling, att man istället för att sänka trösklarna höjer kompetensen och har kvar hyresregleringen och lyckas bygga rimligt prissatta hyresrätter i tillräckligt stor utsträckning, så lyckas man med det, så har man ju vunnit mycket, skulle jag sluta med att säga. Ja, det var det.